Här är Spanarna i P1, programledare Josefin Johansson.
Rätt i krysset sitter vi denna fredag, 12 krysset. Juni. Krysset.
Jag visste att han skulle gå på den.
Krysset. Det är mysigt i krysset.
Herrarnas fotbolls-VM startade igår. Det är väl inte mer än rätt att jag, Spanarnas förbundskapten Josefin Johansson, presenterar min starttrea idag. Vi har läkare och manusförfattare Björn Edgren.
Det har vi, det har vi.
Det är skådespelare och jag har skrivit här astrolog Dilan Apak.
Äntligen! Yes!
Och vid sidlinjen psykolog Penna Roskin.
Hej.
Jag vet inte om det är bra eller dåligt att vara vid sidlinjen. Jag
chansade. Nej, alltså jag kan ingenting om fotboll så att, jag är glad.
Det beror på vilken sida om sidlinjen man är på tror jag. Om man är innanför eller utanför linjen.
Aha.
Vilken är jag på tycker du som tydligen kan någonting om fotboll?
Nej, jag vill inte uttala mig om det. Vi går inte in på det redan
rätt
nu.
Rätt i kryssigt, säger jag.
Så här, vi kanske inte vinner de stora pokalerna i fotboll, men vi vinner väl skärmtävlingen. Eller hur?
Mm. Ja. Mm.
Ja, okej. Okay. Vi verkar inte riktigt med.
Eller ja, ja okej.
Okay. Men har ni följt fotbollen någonting?
Nej. Ja.
Du svarar för snabbt här.
Okej, okay, nej. Alltså jag är så skamsen över att jag inte har det så att jag svarar så snabbt.
Nej, men det gör ingenting. Det gör ingenting. Dilan.
Bolla över.
Mm. Nej, men jag kommer väl... Jag gör alltid så här när det är mästerskap att jag är totalt fruktansvärt ointresserad. Men sen ser jag en match och sen är jag fast.
Ja, jag
väntar på att råka se en match.
Men du som astrolog, hur kommer du gå?
Ja, men det, jag vet ju inte, för jag har ju inte födelsehoroskopen för alla. Jag måste kolla vilka nationer som är med. Alltså det är så många människor, det är så många födelsehoroskop. Jag är redan utbränd.
Ja, men jag är ändå glad att du har en ingång på det här då.
Tydligen. Ja.
Nej, men jag tror som du, Dilan, att många kommer bli intresserade, kanske avnjuta en och annan match hemma. På krogen är det ju extra roligt nu, ja. När det ska vara öppet på nätterna. Det känns ju också jättespännande, tidig morgon och sådär. Mm. Vissa kommer kolla i sommarstugan. Men, har ni hört nyheten? Sommarstugan är död!
Oj. Ja.
Detta rapporterar i alla fall P4 Kalmar.
Det var spännande.
De har pratat med en mäklare på Öland som menar att kraven på sommarhuset har ökat senaste året. Man vill ha vatten, man vill ha värme, man vill ha fiber. Uppkoppling då till internet.
Ja. Ja.
Och fiber. Det lät som en bra måltid tycker jag. Vatten, värme och fiber. Ja.
Det blir gröt, ja. Man blandar man de tre får man gröt. Ja.
Nej, men så den gamla sommarstugan, den är inte så poppis längre. Utan nu ska man liksom ha lite mer deltidsboende, ska det heta, och sådär fancy. Vad tycker ni? Måste man ha ström för att ha roligt?
Men kanske att min spaning idag kommer tala emot detta faktiskt.
Aha.
Ja, att jag kan erbjuda en annan väg fram.
Intressant.
I framtiden för sommarstugan.
Nej, men för jag började fundera på, är inte hela grejen med stuga att det ska vara lite grann som förr? Alltså det är väl det man är ute efter, att slippa bli nådd. Det ska inte hållas på med någon pushnotiser och livsstilsinlägg. Utan man ska liksom kunna få bara vara i sin lilla stilla bubbla utan just elen.
Alltså jag är alldeles för bekväm. Jag är ju helt med på det där spåret att man vill ha det modernt, rinnande vatten och el. Jag är helt ointresserad av det här andra.
Okej, är det för att det blir nästan liksom på, tvärtom uppstressande för dig att behöva gå på toaletten eller utedasset mitt i natten och sånt?
Ja, alltså precis. Vi har ju toa hemma, varför ska jag resa och alltså, varför ska jag ha det sämre på semestern än vad jag har det på?
Men är det inte lite sorgligt då att vi blir av med de här gulliga små torpen och skjulen, höll jag på att säga. De små liksom lite nätt husen ute.
Jag tycker ju det.
Ja, du tycker det, Per?
Ja, jag har inget emot torrdass.
Nej, okej.
Okay. Det får man inte ha längre. Varför? I det här jävla landet.
Är det bara du? Eller
nej,
är det?
Men det ska vara brunnar och grejer och septitankar och sånt där. Då är det bättre att ha en riktig vattenklosett.
Okej, okay, så det är kanske det som
fast jag är lite emot vattenklosetter överhuvudtaget. Om jag ska vara
nu, det här är intressant. Ja,
nej, men därför det är så mycket dricksvatten som bara används
just det.
Till att spola ner.
Nej, du ska inte dricka. Där ur, Per, vet
jag. Nej, menar du det? Kan du förklara lite grann varför jag...
Men om man måste det i sommarstugan så ska man ändå kunna det.
Ja, just det.
Det är en lyx.
Ja, det är samma vatten. Det är inte gråvatten. Liksom.
Ja, precis.
Det är inte, utan det är ju lite, det går åt mycket vatten helt enkelt och vi har stor vattenbrist redan på gång.
Ja, det stämmer faktiskt.
Det är sant.
Vi pratade om tidigare här i Spanien. Så att, jag vet vad, bra inlägg i debatten.
Tack!
Jag är glad att vi har dig med här. Oavsett vilken standard man är sugen på, så har vi en standard här i programmet, och det är att vi ska få spaningar. Och först ut, det är du, Björn.
Ja, men tack så mycket. Och det, jag fortsätter på det som du började prata om, nämligen att det, nu är vi i ett veckoslut som väldigt många människor i det här landet har längtat efter länge, nämligen att fotbolls-VM precis har dragit igång. Och jag kände väl lite grann här att intresset för VM i studion här kanske är halvsvalt.
Nej, men jag såg Mexiko, jag har glömt vad de hette, Sydafrika, frågetecken.
Ja, var det boll de spelade också?
Ja, det var...
Ja, men i alla fall, jag ska prata lite om det, så får ni väl se om ni tycker att det är spännande. På tisdag förmiddag till exempel så tycker jag att det ska bli väldigt intressant att se hur många som är på jobbet i Sverige, eftersom Sverige spelar redan 4 på morgonen. Jag förutspår, vid seger märks det ingen skillnad, och vid förlust kommer rekordmånga svenskar vara för slopandet av karensdagen.
Mm. Förlåt, är det på tisdagen eller är det inte på
just det, nu sprider jag natten till måndag, ja. Man blir så förvirrad när det är...
Natten till måndag eller natten till tisdag?
Nej, jag tror att det är... Ja, det här får... Natten till måndag, säger vi.
Dygnet brukar växla vid 12 på natten.
Det är bättre att ni går upp natten till måndag och kollar om det är då.
Håller er vakna.
Just det.
Hur som helst, fotbolls-VM, världens största idrottsevenemang, världens mest prestigefulla fotbollsturnering och världens bästa landslag kommer dit för att göra upp om att få kalla sig världsmästare. The best of the best, crème de la crème, tänker man, tills man kollar på deltagarlistan.
Okay.
Curaçao, Haiti, Kap Verde, Panama, Uzbekistan, Bosnien, Qatar och Jordanien. Vad sägs om världsklassbataljer som Saudiarabien mot Kap Verde, Demokratiska republiken Kongo mot Uzbekistan, Bosnien mot Qatar eller Skottland mot Haiti? Ja, om det inte kittlade i fotbollstermen innan så gör det definitivt det nu. Inte missar vi väl Jordanien, Österrike den 17 juni, und so weiter.
Lite etnocentrisk aspekt här.
Ja, men kanske. Men om ni inte hänger med på det här så raljerar jag. Det är väldigt många lag som är med i den här turneringen. Det är det som är poängen.
Ja.
Och väldigt många av dem är också väldigt långt ifrån att vara bäst i världen. Så vad är det egentligen som har hänt? Jo, turneringen har genomgått en enorm utökning. När det första världsmästerskapet i fotboll spelades 1930, då var det 13 lag med. Sen blev det 16 på 50-talet, 24 på 80-talet, 32 1998, och nu är det alltså för första gången 48 lag med i tävlingen.
Det var en kraftig ökning.
48.
Och folk gnäller på Eurovision att det är långa
dagar.
Så VM har gått från en exklusiv elitturnering med världens 16 bästa nationer som alla hade en rimlig chans att försöka vinna VM-guld till en slags bred alla får vara med-festival där vissa lag ärligt talat har större chans att vinna Eurovision Song Contest än fotbollsmatchen. Att kvalificera sig för VM brukade vara en enorm bedrift i sig, och idag är det nästan svårare att missa turneringen. Och då, här får jag be om ursäkt till våra danska och italienska lyssnare om jag trampar på ömma tår. Italien och Danmark lyckades alltså inte kvala in till det här mästerskapet som alla får vara med i. Vi kan också...
Det är som att inte få vara med i den där alla kan sjunga kör.
Ungefär så, ja. Ungefär så. Vi kan också kolla på Sverige. Har vi förtjänat vår plats? Det kan man väl inte påstå efter att ha hamnat sist i en kvalgrupp med Kosovo, Schweiz och Slovenien. Ändå är vi där. Hur gick det till? Ingen vet, men lätt var det uppenbarligen. Ni fattar, jag noterar en urvattning av något som tidigare var rätt exklusivt. Nu säger jag inte att Curaçao, som är stort som Västerås, inte är en stor fotbollsnation. Men jag säger att jag för en kort sekund ändå övervägde att landet kanske var uppkallat efter spritsorten och inte tvärtom. Måste vägen till Curaçao gunga så? Jag vet inte. Men jag vet att det finns en ö som heter Lilla Curaçao, en mil sydost om huvudön. Och jag förutsätter att de kommer vara med i VM om 4 år. Det väcker också tanken, om Curaçao är Karibiens Västerås, vad är då Lilla Curaçao? Är det Karibiens Köping, Surahammar eller Fagersta? Maila gärna in dina tankar.
Jag tror det hette Curaçao.
Ja, det trodde jag också.
Så måste vägen till Curaçao gunga, sådan rimmar det ju inte.
Nej, det gör alltså, ju inte det.
Men hela min barndom har jag haft fel.
Det, ja, och precis. Jag har faktiskt kollat upp det här. Jag har fått stöd av producenten att man ska tydligen uttala det Curaçao.
Ja. Måste vägen till Curaçao och Gungasao.
Gungasao, ja. Det blir mer buskis, ja. Alltså, Stefan och Christer.
Lite Eva Rydberg.
Vägen till Curaçao och Gungasao. Det är givetvis jättekul för befolkningen i Kap Verde, som är stort som Göteborg, att de är med i VM. Men hade det inte varit enormt mycket mäktigare för dem om de var med som ett av 32 länder istället för ett av 48?
Mm.
För det är nämligen så det funkar med prestige. Nu blir känslan att VM fylls ut med lag som inte har en chans att vinna.
Att det är lite välgörenhet.
Ja, men lite så. Och det är inte heller därför de är där. De är bara där för att delta. Vilket hade varit en bedrift i sig om det inte var så att det var just var de som var där, om ni fattar vad jag menar. Ännu värre är det för övrigt i fotbolls-EM, där numera nästan hälften av de europeiska fotbollsförbunden får vara med. 24 stycken. Där börjar det på riktigt alltså närma sig att det är mer exklusivt att inte ta sig till turneringen. Ja, det var fotboll det. Och då undrar vän av ordning, finns det fler exempel på den här sortens urvattning av exklusivitet och prestige i vår tillvaro?
Ja, jag tänker och tänker.
Kom det gör det ju faktiskt. Okay. Ta ett annat av mina favoritämnen, Hollywoodfilm. Numera nomineras vid Oscarsgalan hela 10 filmer till det största priset Best Picture.
Jaha.
Förr betydde Oscars nominerad för bästa film att man var en av årets 5 bästa filmer. Nu börjar det bli snarlikt Wikipedia-artikeln filmer som kom ut under kalenderåret. Även här måste liksom listan fyllas ut med filmer som överhuvudtaget inte är nära att vinna bästa film. De är egentligen inte med och tävlar, de är med och deltar. Elitismen är död.
Okej.
Det är lite så här förskolenivå på det hela.
Ja, men lite så.
Det är att man är med, inte att man träffar bollen. Eller
deltagarmedalj. Det tredje exemplet är Michelin-guiden. Eller Gidden, wow, som vissa envisas med att kalla den. Världens mest kända restaurangguide som sätter 1, 2 eller 3 Michelin-stjärnor på krogar runt om i världen. En stjärna betyder besök om du är i närheten, 2 stjärnor värt en omväg och 3 stjärnor värt en egen resa. I Sverige finns en enda 3-stjärnig restaurang, den heter Fransén och ligger i Stockholm. Och ni kan ju gissa vad som har hänt då med antalet Michelin-stjärnor de senaste decennierna.
Ja, man anar ju.
Det kan man ana, ja, precis.
Jag håller med Dylan, man anar ju nästan vart vi är på väg.
Man anar på tonen.
Ja, men precis. De har gått från cirka 1500 år 2000 till nästan 4000 idag.
Oj!
Antalet 3-stjärniga restauranger i världen har dubblerats från 80 till 160 på drygt 20 år då.
Ja, men det är hela världen. Inte
det är hela
4000 i Sverige.
Nej, det är inte, det finns inte 4000 Michelin-restauranger i Sverige.
Och så bara en med 3 då.
Och vad beror det här på? Jo, framförallt så beror det väl på att guiden har expanderat internationellt och täcker mycket större delar numera av Asien, Nordamerika och Mellanöstern. Och det är väl en sak. Och då blir det ju rimligt med fler stjärnor. Men även i Europa, som har varit extremt bevakat av Michelin-guiden under lång tid, så har antalet stjärnkrogar ökat med 60%.
Men är inte det ett tecken på att de har blivit mycket bättre på att laga mat?
Det skulle man ju kunna tycka. Man kan ju välja att tolka det så. Men hur troligt är det att man har blivit 60% bättre på att laga mat i Europa de senaste 20 åren?
Ja, 60%.
Ja, ganska sannolikt. Okej, så då faller den här spaningen. Tack för ikväll.
Tack, du kan gå.
Ja, men det är frågan, har filmer blivit, vad blir det då? 50%, nej, 100% bättre.
Bättre, nej men precis. Det, ja, men det här då får absolut. Du, Per, lite, lite annat att tänka på. Det har dessutom kommit flera rapporter om att länder och städer betalar guiden för att de ska komma till just dem med förväntan om att få stjärnor. Varför det? Jo, för att en stad med 3 stjärnrestauranger i blir en så kallad matdestination, vilket är enormt mycket värt för turismen och besöksnäringen. Det här kallas för destination marketing och innebär att Michelin har bytt affärsmodell från att tidigare sälja däck och matguider till att ha så kallad content-partnerskap med turistmyndigheter. Och content är ju alltså nysvenska för innehåll på sociala medier. Och vad behövs för att den affärsmodellen ska gå runt? Jo, det behövs helt enkelt content, innehåll. Det måste finnas fler restauranger hela tiden som har stjärna för att mätta behovet av nya inlägg.
Mm.
Och dessutom har det lagts till 2 nya underkategorier som heter Bib Gourmand och Selected, som är restauranger som inte är bra nog för att få en stjärna men som ändå får vara med i guiden. Det är ju lite motsägelsefullt.
Bib Gourmand, det låter som en sån där pris man får för att äta så mycket du orkar. En storätare. En gourmand är väl en storätare, medan en gourmet är en finsmakare.
Något sånt är det.
Ja. Och när gatuköket Hawker Chan i Singapore fick en Michelinstjärna och blev världskänt, eller Liao Fan Hong Kong sojasås chicken rice and noodle, som det egentligen heter, det här gatuköket, så var det många som kände att nu är det lite oklart här vad en Michelin-restaurang egentligen är.
Mm.
Hur kan det vara både en fransk lyxkrog med vita dukar och en kiosk som säljer kycklingspett? Det känns nästan som att begreppet även här vattnas ur. Obs, jag tvivlar inte på att de här kycklingspetten är jättegoda. Jag vill hemskt gärna äta dem. Men är det en Michelin-restaurang, kan man fundera på.
Nej, mycket luft i däcken.
Men du, framtiden, vad säger detta om den?
Ja, men jag tänker så här, det här är liksom samma mekanism då, allt det här. FIFA behöver fler länder som deltar i cirkusen för att det ger fler matcher och fler tv-tittare och mer content. Och filmbranschen behöver kunna sätta nominerad till bästa film på fler filmer. Och att det sen betyder att det blir sämre matcher och sämre filmer, det verkar inte spela någon roll alls. För prestigen ska massproduceras, för cashen ska in. Och det här är väl inflation i dess renaste form, kan man tycka. Så i framtiden kommer att inte ha en Michelinstjärna betyda att maten är direkt oätlig och att det kravlar kackelackor över hela köket. En korvkiosk utan stjärna? Nej tack, jag vill inte bli magsjuk. Och att inte vara med i fotbolls-VM betyder helt enkelt att man inte har något fotbollslandslag. Och vi kan se fram emot rafflande matcher som Djibouti, Brunei och Vatikanstaten Jungfruöarna. Och alla som har filmat något med sin mobilkamera blir också nominerade till en Oscar för bästa film.
Yes.
Man kan ju också tänka sig att urvattningen sprider sig till fler områden. 7 Nobelpristagare i litteratur 2045 kanske. Alla som ställer upp i OS får en guldmedalj. Eller ställer upp och ställer upp. Man behöver inte ens delta. Det räcker att anmäla sig så får man medaljen hemskickad till Västerås eller Curaçao eller Curaçao eller Köping eller vart man nu bor. För alla ska med.
Underbart, tack så mycket. Det är goa toner, va, i programmet som heter Spanarna, där vi fick en spaning om framtiden utifrån tre exempel från senaste veckan. Och det var Björn Edgren som sa att elitismen är död, nu kan man mer bara få en OS-medalj för att man kommer ihåg mailadressen till, vad heter de, SOK,
ja.
Svenska Olympiska Kommittén.
Det låter så.
Ja, ja, men ja, jag vet inte om jag är för eller emot.
Nej, du tycker det är bra kanske.
Alltså, ja, ja.
Det är ju kul att kunna få en chans själv.
Ja,
titta. Att bli fotbollsproffs till exempel.
Ja, nej, men jag håller med. Jag sa heller inget om ifall det var bra eller dåligt. Det kanske löser igenom vad jag tyckte, men jag sa aldrig.
Jag skulle inte kolla in en som alla får vara med, kan jag säga.
Vi får se, Per.
Nej, det finns inte en chans.
Nu ska vi gå vidare i programmet och då har det blivit Dilans tur.
Ja, och jag har komplex nu, för jag hade tänkt göra en grej av att så här, åh, det här blir min sista spaning innan jag ska föda barn och bli borta. Och så har man liksom Annie Lindmark komma och spana en månad efter att hon har fött barn. Så nu känner jag pressen på mig. Men det jag kände var att nu kommer sommaren, jag ska föda barn, jag kommer liksom försvinna från er ett tag. Och då vill jag lämna er med en spaning som ni faktiskt kan använda. Jag vill ge er en konkret trendspaning inför sommaren.
Perfekt ju.
Ja, det här är den enda realistiska trendspaningen inför sommaren 2026. Om ni frågar mig.
Okej.
Okay. Varsågoda i förväg. Vad är det då för sommar som väntar? Jo, jag skulle kalla det en nostalgisommar deluxe.
Jaha.
På grund av att det egentligen kommer vara en ransoneringssommar. Mm. Äntligen. Känner man ju inte. Men det har ju lite hägrat alltså i åratal nu, det här med den totala ransoneringssommaren. Men nu är den alltså äntligen här, och det vet vi för att jag har idag med mig tre exempel som gör ransoneringssommaren, som kommer bli nostalgisommaren, till ett faktum. Nu kör vi.
Woo!
Yes. Alltså, jag måste bara fråga för ordningens skull. Kommer den att bli en nostalgisommar nästa sommar när vi ser tillbaka på den? Eller är den redan en nostalgi? Alltså,
konsekvensen av att det är en ransoneringssommar kommer bli att det blir en nostalgisommar. Det kommer bli tydligt snart.
Ja, okej, okay. Jag hänger vid dina läppar.
Häng med.
Precis, du kommer förklara mer än så här. Du var inte färdig där.
Och det var min spaning. Tack, du ska inte be mig. Nej. Det här kommer mina tre exempel.
Shoot.
Det första, det här är ju inget okänt. Alltså, det första exemplet är ju oljekrisen som pågår just nu. Som har lett till att man faktiskt börjar ta R-ordet, alltså ransonering, i mun igen. Det här har det ju tjatats om hela våren. På grund av dramat i Hormuzsundet så kommer vi behöva ransonera olja, eller liksom oljeprodukter. Bara nu senast i veckan kunde man läsa i bland annat Svenska Dagbladets näringslivssida. Läser ni den?
Inte alltid, men jag är glad att du gör det.
Jag tyckte att du sa den så här försiktigt, som att du var redo att staka dig på näringslivssidan.
Det känns som ett skryt att ha läst, att ha läst den. Nej, men där varnar experter återigen för ransonering uttryckligen av inte bara bränsle som bensin och det som man har pratat mest om nu, utan också plastprodukter som vi ju faktiskt tillverkar av olja.
Just det.
Så där har vi ett exempel där ransonering verkligen... Ja, men vi talar om det. Rakt ut ransonering. Mitt nästa exempel, det är lite av en sommartradition egentligen i Sverige när det kommer till ransonering, och framförallt uppmuntrad självransonering. Det har ju nämnts redan i programmet, men det är ju vattenbristen naturligtvis. Vilken vattenbrist vi har i år, hörni. Va?
Underbart.
Värre än någonsin.
Du verkar inte vilja fira.
Ja, men alltså, man måste ju...
Inte i vatten då, utan det får bli champagne.
Nej, precis, i champagne. Vi kan inte bada i några fontäner och fira som man gör ibland här i Malmö, för att alla fontäner är avstängda den här sommaren för att spara vatten. I Skåne har ju det här verkligen blivit riktigt allvarligt. Så pass allvarligt att myndigheter har tagit till något av de värsta knep jag stött på för att få folk att dra ner på sitt vattenbruk. Vet ni vad de gör?
Minska trycket i kranarna.
Delar ut deodoranter.
De jämför oss med danskarna.
Nej.
Ständigt får vi skåningar höra hur bra danskarna är på att spara vatten. Åh, där en snittsvensk använder 140 liter kranvatten per dygn, så använder en dansk i snitt bara 100. Då vet man att något är illa när man ombeds vara lika duktig som danskarna. Har ni hört det talesättet någon gång? Duktig som en dansk?
Nej, men det är ju inte svårt att gissa vad det är de dricker istället för vatten i och för sig i Danmark.
Ja, det är sant. Det är
Nej, sant. Deodorant.
Ja, exakt, de kanske inte tvättar sig lika ofta. Det säga
Nej, jag försökte inte säga det. Jag vill inte ha så här hatmejl, men det kan ju vara något sånt.
Det är kämpigt för danskarna nu. Inge VM och allt.
Aj, aj, aj.
Rub it in.
Nu känns det faktiskt bättre.
Bra.
Men vattenbristen och ransoneringen av detta livselixir, det är ju inte något specifikt för Malmö och Skåne. Det är ju en sommartrend på många håll i landet, men i år verkar det verkligen vara värre än någonsin. Vad som däremot verkar vara specifikt för Malmö, det är mitt tredje exempel, det är en ny typ av matransonering.
Jaha.
Och då menar jag inte de allt längre köerna till matbanker och folkskafferier som ser till att allt fler fattiga har råd att handla allt dyrare mat. Det fenomenet påminner kanske mer om hur ransoneringstider har sett ut, bara rent ytligt. Men det finns en annan typ av faktisk ransonering som satt igång. Det är ett slags straffransonering, om man får kalla det så. Sydsvenskan gick ut i veckan med att flera bufférestauranger i Malmö har börjat ta ut böter eller straffavgifter från folk som lassar upp mer än vad de orkar äta på sina tallrikar.
Det var kanske lite bra. Jag blev försiktigt positiv.
Jag gillar också det lite.
Det är lite så här skolbespisnings... Man får inte slänga maten, utan nu får de fan trycka i det här.
De håller koll. Det var någon sushi-restaurang som var så här: du får böta 20 kronor för varje sushi-bit du inte äter upp.
Är det sant?
Ja. Någon annan restaurang som tar en liksom klumpsumma 150 kronor om du slänger massa mat. Alltså, de här bufféägarna har tröttnat på matsvinnet och börjat ta extra betalt av de mest slösaktiga kunderna. Och det är ju inte konstigt, för det blir ju allt dyrare att köpa in råvaror till nämnda bufféer. Så det är så
Man
mycket...
kanske inte måste servera buffé i och för sig.
Nej, och man kanske inte måste säga allt du kan äta eller all you can.
Nej, exakt. Alltså, jag tycker allt det här låter, jag förstår vad du menar med nostalgi.
Ja, eller hur?
Alltså, jag tycker det låter jättebra.
Det är så mycket brister som pågår just nu och så mycket uppmuntrad eller förväntad eller konstaterad ransonering igång att jag tror att vi nu kan faktiskt konstatera att den stora trenden sommaren 2026 är ransonering. Mm. Som astrolog hade jag velat ha ett exempel om luftransonering här också, för då hade vi haft alla elementen representerade. Mat, jord, bränsle, eld, vatten såklart. Men jag är också lite glad att inte ha det exemplet.
Det måste säga, där hade jag nog inte känt mig så positiv om det är luftransonering.
Nej, det är skönt. Sen vet man inte med allt utforskande av rymden, det kanske kommer. Men just nu har vi i alla fall luften i fred.
Men det är väl lite att helium är bristvara nu i tiden, att man ska försöka ransonera det. Så kan det
man kan
kvala
ju också säga att det är lite
gas.
Slags eller ransonering av koldioxid också. Det är ju en sant. Stor, en viktig beståndsdel i luft.
Sant, tack. Då har vi alla elementen med oss. Ja.
Så skönt.
Fantastiskt.
Ja. Slutkalanka pratat.
Ja. Inget mer sånt för dig.
Lustgas är väldigt restriktiva med också nu. Ja.
Ja. Ja, det har inte jag.
Tack.
Lustgas.
Ja, jag det menade.
Vad har vi mer för gaser?
Metan,
topp fem gaser har ni.
Ransonering. Ja,
nu kan ju vilken gas som helst bli ädelgas. Det är inga kriterier längre.
Men det här tycker jag, nej, men det kan ju vara positivt om man känner att liksom, det är därför jag tror att kanske sommarstugan ändå kommer få ett uppsving. Det kanske händer först nästa sommar när vi har insett att vi behöver börja ransonera kanske vår el och vårt vatten.
Ja.
Men nu ska vi komma till varför det här blir en nostalgisommar.
Mm.
För att vi lever ju ändå i en samtid som är liksom besatt av njutning och optimering. Har jag tolkat samtiden rätt när jag säger så?
Ja, det tror jag ändå. I alla fall en slags wellness. Man ska fokus på hälsa.
Ja, och vi ska alltid må bra och det ska alltid se snyggt ut. Mm. Och därför så kommer vi inte acceptera ransoneringen som en plåga. Vi kommer ta den, vi kommer göra den till vår vackra yta och såklart till en del av vår identitet. För vet ni vad som också verkar vara inne i dessa tider?
Nej.
Nostalgi som livsstil. Har ni hört om det?
Nej.
Mm.
Det här gjorde Dagens Nyheter en hel artikelserie om i våras. Och i sociala medier så har också historieinfluencers blivit poppis. Klaras antikvariska är ett exempel som har blivit jättestort. Hon gästar frekvent i diverse sammanhang och berättar om hur hon lever så långt det är möjligt som en person på 30-talet.
Just det.
Hon är i 20-årsåldern själv. Och hon är tydlig med att hon är ute efter liksom estetiken och hållbarhetstänket, inte så rasismen och kvinnohatet som vi kanske mer förknippar 30-talet med. Men,
riktig nostalgifreak.
Ja, det finns ett stort intresse för tider i historien där ransonering har pågått. I Sverige, jag är inte en historiker. Men det är inte en skyddad titel, så jag har bedrivit lite historisk forskning på det här.
Ja.
I Sverige så har vi haft ransonering i lite olika tillfällen, specifikt under de två världskrigen verkar det ha varit som värst, så att säga. Men också under diverse andra bränslekriser som pågått under 1900-talet. Och just nu står vi ju inför båda, kan man väl säga. Kanske tredje världskrig, absolut en bränslekris. Och det här kommer vi göra så snyggt. Vi kommer göra det så snyggt. Så i sommar, om man vill vara inne, så kan man vid sidan av alla Brazilian buttliftade bikinikroppar och Sara Larsson blästande bluetooth-högtalare gå ut på stranden i Sverige. Ha på sig en hemmasydd simdräkt, alla 10-talet. Röka egenrullade cigariller. Lyssna på Bessie Smith. Dricka sprit. Eller så kanske man bjuder på en härlig 40-talsmiddag med kålsoppa, där de kvinnliga gästerna är så otroligt nöjda över att ha byxor på sig. Och man skvallrar ivrigt om Alice Babs. Eller, varför inte lite mer kalla kriget-vibbar? För här kan vi ju välja och vraka i historien. Folk lyssnar av varandra och tar LSD hela sommaren. Låter ganska mycket som vår samtid redan, visserligen. Men ut och utforska nostalgin, helt enkelt. Passa på i dessa ransoneringstider.
Ja, det låter återigen. Jag är inte odelat positiv, jag vill säga, odelat negativ.
Nej, men, och jag vill säga det också till Björn, att det här, den här ransoneringskulturen som börjar komma nu tror jag kan hjälpa din domedagsspaning om elitismen.
Mm-hmm.
Alltså att snart kommer vi ju behöva ransonera alla fotbollslag.
Ja, just det. Ja, jag förstår. Just det.
Då blir det bara några få över.
Ja, men det är
precis.
Bra.
Spännande tanke. Vi tar oss med det in i framtiden helt enkelt. Tack, ja. Dylan. Innan dessa ljuva toner så gav Dylan Apak oss en spaning om att sommaren 2026 kommer bli en nostalgisk ransoneringssommar. Det kommer inte bara We Love the 90s, vi kommer bli We Love the...
Ja, alla.
Exakt.
Välj kristid som du tycker passar bäst med din personliga
stil. Alla
decennier
får du vara med.
Ja, vi får väl se om det blir så, men mycket pekar ju på det som du säger. Du, Per, nu ska du få spana med din bästa kikare in vad som komma skall. Varsågod, take it away.
Tack. Jag satt på bussen för ett litet tag sedan och mitt emot mig satt ett medelålders par. De satt tysta bredvid varandra och sen plötsligt så säger hon, utan att vända sig mot honom, utan hon bara tittade rakt fram, men man förstod att hon vände sig till vad jag tror var hennes man, och så säger hon, jag förstår inte varför vi umgås med de där människorna. Oj. Och då han svarar, inte jag heller. Sen är det tyst och sen säger hon, det var sista gången. Och sen är det tyst. Sen säger de inget mer på hela bussresan.
Och
alltså man, fantasierna om vad som har hänt, vad de har varit, vad är det för människor? Och liksom, varför ska de inte umgås mer? Alltså jag blev kvar ensam i min fantasi och liksom skrev i huvudet fortsättning på den där dialogen. Ja. Och framförallt en prequel, vad som hade hänt tidigare på kvällen. Mm. Och de såg lite tråkiga ut sådär. Jag tänkte att det var liksom inte så att de var för mer. De hade liksom en känsla att de hade hamnat i fel umgänge helt enkelt. Och det är det min spaning handlar om. Inte deras umgänge alltså, utan jag kom att tänka på den här händelsen när jag läste en ny undersökning från SOM-institutet vid Göteborgs universitet som visar på en minskad, som de kallar det för, minskad umgängesgrad i alla samhällsklasser. Det vill säga 2025 hade 87% umgåtts med vänner på månatlig basis och för 30 år sedan var det 94%.
Oj!
Ja, det är ju stor
skillnad. Ja, det är ju lite skillnad va? Och dessutom så tycks det vara ett minskat fokus på värderingar av socialt liv och umgänge. Andelen som tycker att det är mycket viktigt med sann vänskap, socialt anseende och kärlek har minskat konsekvensen 1996. Och det är ju oroande. Vi ser indikatorer på en långsam men allmän förändring i samhället kopplat till vikten av vänskap och umgänge, säger Cornelia Andersson, biträdande undersökningsledare vid SOM-institutet. Vad är det som händer?
Gud, vad deppigt
det var. Ja, visst är det deppigt.
Ja, det går på vad de har ersatt det med. Är det att de umgås med sin AI istället eller något sånt där?
Vet inte, men jag lägger fokus på det att den har minskat och att umgänget i stort är i riskzonen. Det är ett ganska gammalt ord, umgänge, överhuvudtaget. Ens umgänge, det är de man umgås med. Man kan ha ett stort eller ett litet umgänge och man kan ha fel eller rätt umgänge. Men om man kommer till sådana ord som umgängesrätt så handlar det bara om vårdnadstvister och barn och föräldrar då. Mm. Umgängesformer är någonting som kan variera, men det är viktigt att vi inte slutar umgås. Och det tycker jag, det gäller ju lite varstans. Och jag slogs av att det sker en förändring på alla möjliga områden i samhället. Till exempel i en av de mataffärer som jag frekventerar. Där har kassörerna och kassörskorna ett, vad jag upplever, väldigt aktivt icke-relaterande förhållningssätt. Deras attityd skiljer sig från alla andra butiker där jag handlar. För de har inte visat det minsta tecken på igenkänning av mig, trots att jag handlat där varenda dag i 4 år.
Wow.
Ja. Jag har gjort några försök.
Vad du har gjort, Per?
Ja, alltså jag försöker ju liksom byta några ord med dem, hälsa med några fler grader av bekräftelse än bara hej och tack, jag behöver inte kvittot. Men jag har inte lyckats göra ett personligt avtryck, inte få till stånd någon interaktion. De är otroligt resilienta.
Det är inte att du byter utseende heller väldigt frekvent, så att de inte känner igen dig bara.
Jag prankar expediterna i min livsmedelsaffär genom att komma med så här Groucho Marx-glasögon och mustasch.
Du testar dem bara.
Ja, nej, jag har verkligen, jag har ett, alltså ärligt talat, för de radiolyssnare som inte känner till mitt utseende, ett väldigt oförändligt, tråkigt utseende. Ser likadan ut hela tiden. Och det här hade kunnat vara en klagosång i djupet av mitt eget omättliga bekräftelsebehov, om det inte varit för att även andra kunder jag pratat med säger att de här kassörskorna och kassören, de skiljer sig från andra butiker.
Okej.
Okay. Ja, och inte nog med det, de är helt ointresserade av vem jag är och vad jag köper och sådär. Det kan man se på utskicken från den här butiken, så kommer det sån här mejl ibland då, till stamkund, vad de har fått det ifrån, det har de i alla fall fattat. Stamkund, extrapriser ändå erbjudande, det är så här kalvsylta, prinskorv och olika kokosprodukter. Det är någonting jag inte aldrig har köpt. Jag är vegetarian och jag skulle inte ens ta emot en kokosprodukt ens om den var gratis. Alltså jag...
Vad har vi för kokosprodukter förutom kokos?
Jag vet inte. Ja. Oh, jag vill inte ens räkna upp dem. Jag blir illamående. Som barn föråt jag mig på kokostoppar under ett traumatiskt tillfälle som inte behöver gå in på.
Har du liksom en kokosavdelning på butiken eller vad är det som pågår?
Jag vet inte. Jag vet inte, eller så tror det couscous, det kan det vara. Jag vet, jag är inte säker. Men jag får alltså mer träffsäkra erbjudande på nätet. Men jag ska inte fastna i den här pensionärsvarnings... jag vill bli sedd i butiken, jag vill ha långsamma kassörer. För det är egentligen inte alls det jag pratar om. Utan det är förresten en annan sak som är lustig. Om man söker, när man börjar en sån här spaning, på kassörska och kassör... På kassörska får man upp då diverse kassörskor som har blivit årets kassörska och man får en massa som man tänker sig då. Men på kassör, då får man bara upp sina träffar på någon i styrelsen för en bostadsrättsförening som förskingrat pengar.
Ja.
Så att jag vet inte om det heter kassör i en butik. Ja, vi lämnar det. För att jag, alltså det är ju inte så här att jag försöker umgås med expediterna. Jag vill bara interagera lite människor emellan. Att umgås, det är mänskligt, det är naturligt. Mm. Och det är inte bara mänskligt. En ny studie med det fyndiga namnet Streaming for Fish vid zoologiska institutioner vid Stockholms universitet har visat att unga guppis som fick interagera med andra guppis istället för att bara se dem streamat på skärmar fick 6% större hjärnor. Vad säger ni om det?
Är det bra eller dåligt?
Ja, det undrar jag också.
Alltså, jag är mållös. Det är inte många guppis du har träffat. Men själva interaktionen, att den andra individen reagerar på dig i realtid, är viktig för hjärnans utveckling, säger Olivia Karmstedt som är forskare vid institutionen. Och hon har helt rätt. Det är umgänget som gör det. Och det finns väl ingen anledning att tro att inte mänskliga hjärnor skulle...
Men då blir det till frågan att kassören och kassörskorna som du träffar, är de mycket yngre än du är? Alltså är det att de kan få sitta upp med en skärm?
De flesta är yngre än jag.
I livet?
Nej, men jag tror att de ligger i framkant helt enkelt, den där butikskedjan. De vill ha ut oss ur butiken och upp på nätet. Mm-hmm. Och avvaktan på att lyckas med det så misstänker jag att de utgör förtrupperna till trenden att gradvis minska skillnaden mellan att stå i kassan med en kassör och att göra självbetjäningen. De vill liksom slussa oss dit. Ju trevligare de är, desto större blir kontrasten.
Ja. Man ska inte sakna dem så mycket.
Ja, alltså, jag använder aldrig den, utan jag vill alltid ha... men jag har ingenting för det, som ni märker. Så det har jag inget för. Men då kan man säga så här, umgänge är svårt, det är någonting som kräver talang, det är viktigt för oss. Och då kan man ju titta på AI, de kan väl inte umgås som folk? Eller är det precis det de kan?
Ha.
Vad händer när AI-modeller får umgås fritt med varandra utan mänsklig påverkan? Ett företag som forskar kring detta som heter Emergence AI skapade en virtuell stad, eller snarare 5 stycken virtuella städer med 10 stycken i varje modell, olika språkmodeller som fick var en med sin personlighet försöka använda sin tid tillsammans till att rösta, arbeta, planera en framtid och samarbeta på olika sätt. Och så fick man se hur det gick, och det pågick i 15 dagar då det här experimentet. Fråga mig inte exakt hur det gick till, för det kan inte jag svara på, men det är någon sån här virtuell värld där de allihopa är lite olika. Det var Claude som är en av dem, och så var det Grok som är Elon Musks, och så var det Gemini, Flash och GPT-5 Mini samt ett hybridsystem där man hade blandat olika typer av språkmodeller. Och då var de väldigt olika bra på att umgås, kan man säga. Claude-simuleringen var den enda som fullbordade hela 15 dagar utan ett enda registrerat brott. Under samma period hade agenterna 332 röster och godkände 58 förslag med en konsensus på 98%. Oj. Så överens var de alltså.
Wow.
Och då kan man ju säga så här, det låter väl trevligt. Mm. Men det är lite obehagligt att man ska vara så överens fullständigt.
Exakt.
Ja, det är lite så här förtryckkänsla över det. Inte så jättedemokratiskt.
Det är inte alltid positivt.
Nej, det är inte alltid så positivt. Alltså när valresultatet någonstans är 98% i ett land i fotbolls-VM så känner man att nah, kanske inte riktigt bra val. Men värre blev det för Elon Musks AI Grok, som beskrivs som en AI med friare från restriktioner. Och där begick enligt den här undersökningen 183 brott begicks i den här. Lite så här, sådan här är sådan hund. Den utplånade nämligen hela det här samhället.
Oj då!
Med apokalyptisk iver på bara några dagar. Alla dog. Brottsligheten i Grokville var 46 brott per dag. Och detta är en stad med bara 10 invånare.
Wow. Men man måste ju fråga sig, i så fall, om det begicks brott så måste ju ha funnits lagar, ja, i de här samhällena.
Det fanns lagar, men Elon Musks AI betraktade dem som rekommendationer.
Ja, just det. Men det var alltså människor som hade satt upp de här lagarna inför då?
Ja.
Det kanske inte du vet. Men...
Ja, det tror jag, att man hade liksom gett dem samma förutsättningar allihopa. Ja, just det. Så... Men Grok brydde sig inte så mycket om det där.
Nej.
Och den simulering som liksom lyckades bäst då, det var den som var flera modeller samtidigt, som visade ett närmast mänskligt umgänge faktiskt. Inte på grund av ordning och inte på grund av harmoni, utan på grund av ständig oenighet. Ja, aktörer i den blandade staden argumenterade mer än någon annanstans. Oenigheter var vanligare och konsensus svårare att nå. Och det gjorde den liksom mest verklig, eftersom levande samhällen och levande umgänge fungerar just på det sättet. Genom friktion, med kompromisser, ständiga förhandlingar och motstridiga intressen.
Mm.
Det är konsten att umgås.
Ja, det är det, ja.
Ja, ja, det är det, ja.
Ja, man kände direkt att man måste hålla på med kompromisser och sånt. Det är ju tyvärr så, att vara människa bara.
Ja, och det är inte tyvärr, tycker jag.
Nej,
det, alltså att
hurra.
Det är ständigt förhandlande fram och tillbaka.
Nej, det är jättebra.
Nej, du måste inte hålla med om
det. Jo, jag måste det. Nej, men om vi ska ha konflikter.
Men vad kan vi då lära oss i framtiden av guppisar och AI-ar? Jo, en hel del om förutsättningarna för ett fruktbart umgänge. Att det är viktigt att interagera om vi vill växla och utveckla våra små hjärnor, eftersom polariseringen tvingar oss till umgänge med bara likasinnade. Umgänge kräver övning och färdigheter, och umgängesrätt måste innebära rätten att välja sitt umgänge och att slippa umgås ibland, men handla aldrig i självbetjäningskassan innan du måste.
Ja, det är väl ett bra råd kanske?
Nej, det är en rekommendation. Ja. Det är inte en lag.
Nej.
Tips.
Ja, men, det gillar jag.
Jag upplever att en del affärer har börjat ta tillbaka kassorna för att de här självbemannade, eller de obemannade, har blivit så mycket svinn på. Folk är så duktiga på att stjäla. Och därför så tjänar de faktiskt på att folk interagerar istället, för man vågar kanske sno lika mycket.
Jaha, jag trodde att det var för att alla var som jag och aldrig får en sån att funka.
Nej, alltså, precis. Man måste ändå tillkalla kassör, och så kommer alltid en röda lampan tänds och så, du har försökt köpa folk.
Du har försökt köpa koriander.
Ja, precis.
Vågar du?
Exakt.
Gammal
är. Vem är du? Dig har vi aldrig sett i butiken tidigare.
Vi stamkunder kan ju handla i snabbkassan, men du ska fan inte försöka komma igenom med din koriander.
Ja, varför har du inte köpt kokos förresten?
Detta vet vi inte varför till. De finns eller inte, men jag är väldigt glad att vi har pratat om det. Och de som gjorde det idag var Björn Edgren, Dylan Apak och Per Naroskin. I kontrollrummet fanns ljudtekniker Alma Segerholm och producent Therese Lager. Jag heter Josefin Johansson, ni heter lyssnarna, och för att ni har varit så duktiga och hört hela vägen hit, ja, då ska ni få höra Eliane Elias sjunga Brasil. Trevlig helg och hej då!
Trevlig helg!
Det här var Spanarna, programledare Jossan Johansson, musikredaktör Berit Nygren. Spanarna sänds fredagar och lördagar i P1, och alla avsnitt finns att lyssna till i appen Sveriges Radio. Fortsätt att följa Spanarna.